ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس مجلسًا مباركًا. بي الله سبحانه وتعالى بلسنا دنا سامة كونس وكتي يستوفيق وفرامقون وإخلاص إذي صدي سيئ. Vi tänkte idag ta upp ett jätteviktigt ämne, och det är vägen till paradiset, al-Jannah. Det är hemmet som varje muslim strävar efter. Och det här livet är kort. Det här livet kommer att ta slut, och sen kommer vi att flyttas till nästa liv. Och där finns bara två vägar: vägen till elden eller vägen till paradiset. Fariqun fil jannah och fariqun fil sa'ir. En grupp i paradiset och en grupp i elden. Så människan ska sträva och kämpa sitt yttersta för att nå detta mål. Och vi finner att sahaba radiyallahu anhum la väldigt stor vikt vid den här frågan: hur man kommer till paradiset. Och egentligen så är det den viktigaste frågan. Om du får önska någonting, vad skulle du då önska? Om man säger till dig att du får önska någonting, jag tror de flesta av oss i slutändan skulle önska paradiset. Eller hur? Och därför fanns det en sahabi som hette Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Han brukade tjäna profeten Muhammad alaihissalam. Och han sa: en natt så hämtade jag vatten till profeten alaihissalam för att göra wudu. Och då så sa han: ställ fråga, yani, fråga mig och jag ska göra dua till Allah. Vad är det du önskar för något? Så Rabi'a radiyallahu anhu, han sa: jag önskar att vara i ditt sällskap i paradiset. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Abu Huraira, där önskar du någonting annat? Qultu huwa dhalik. Det är bara det som jag önskar. Och då så sa profeten alaihi salam: a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Hjälp dig själv att uppnå detta genom att göra mycket sujud. Så kolla på denna sahabi. Han var här tillsammans med profeten alaihi salam, som var beredd att göra dua till Allah att han skulle få vad han ville. Han önskade en enda sak. Och vad var det för någonting? Att vara i profeten Muhammeds sällskap i paradiset sallallahu alaihi wasallam. Vi finner också att den nobla sahabin Mu'ad radiyallahu anhu, han sa till profeten Muhammad alaihi wasallam: visa mig vilken gärning som tar mig till paradiset och vilken gärning som räddar mig från elden. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: laqad sa'alta 'an 'azim. Du har frågat om någonting mäktigt. Gärna, den här frågan är stor. Den är viktig. Vad är det som tar mig till Jannah? Och vad är det som räddar mig från elden? Det är en mäktig stor fråga. En väldigt viktig fråga. Laqad sa'alta 'an 'azim. Och vi finner också i samma hadith att en väldigt viktig lärdom, och det är att Mu'ad sa till profeten Muhammad a.s.: visa mig vilken gärning som tar mig till paradiset. Och det bevisar att paradiset har ett pris. Att paradiset kräver goda gärningar. Det räcker inte med att önska att komma till paradiset och sen bara förlita sig på sin önskan och lämna goda gärningar. Utan människan måste också kämpa och sträva för att komma till paradiset. Det fanns en man som hörde profeten Muhammad alaihissalam göra dua. Och han ville lära sig att göra bättre dua. Och då så pratade profeten med honom alaihissalam och frågade vad han sa i bönen. Vad gör du för dua? Så mannen sa, jag kan inte göra lika fin dua som dig och Mu'ad. Men jag ber Allah om hans jenna och jag söker skydd från elden. Då så sa profeten Muhammad al-Islam, hawlahu nudantim. Det är samma sak som vi ber om i slutändan. Om profeten Muhammad al-Islam gör en lång dua och vacker dua, vad är det i slutändan som han ber om? Han ber Allah om hans jenna och han söker skydd hos Allah från elden. Så det är det målet som varje människa ska sträva efter. فَمَنْ زُهْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Den som räddas från elden och träder in i jenna, han har fått framgång. Och det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande ägodelar. En annan viktig punkt som vi måste ha här i förordet, det är att hur mycket goda gärningar du än gör så kommer du inte gå in i paradiset förutom med Allahs rahmat. Det spelar ingen roll om du gör goda gärningar från den dagen du föds till den dagen du dör oavbrutet. Så kommer du inte gå in i Jannah förutom med Allahs rahmat. När sahaba hörde detta från profeten Muhammad a.s. så sa de inte ens du ja Rasulullah. Och då så sa han inte ens jag om Allah inte omsluter mig med sin rahmat. Så människan behöver Allah Azza wa Jalls rahmat. Och de lärde sig att bara den saken att du gör goda gärningar är en rahmat från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är från Allah med Allahs rahmat. Han har gett dig tawfiq att göra goda gärningar som leder till hans paradis. Och goda gärningar leder till Allahs rahmat. Och goda gärningar höjer också människans nivåer i paradiset. Som vissa av Salaf sa, att ingen går in i Jannah förutom med Allahs rahmat. Men det är hans gärningar som avgör vart han hamnar i paradiset. En annan viktig sak vi också måste ha i åtanke innan vi ger oss in på dessa 10 punkter. Det är att vägen till paradiset inte alltid är så lätt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, huffat i jannatu bil makarih och huffat i naru bil shahawat. Att paradiset är omgivet med saker som människan finner svårt, medan elden är omgiven med saker som människan dras åt, lustarna dras åt. Yani vägen till jannah är inte en lätt väg. Den kräver mycket uppoffringar. Den kräver al-mujahada, att man kämpar, man strävar. Men alhamdulillah, som profeten Muhammad al-Islam sa, att den är lätt för den som Allah underrättar för. Den är lätt för den som Allah underrättar för. Så människan ska alltid be Allah om hjälp. Och människan ska alltid be Allah att underrätta hans angelägenheter. Så kommer med ibnillahi Allah Azza wa Jal att göra vägen till paradiset lätt. En annan viktig punkt som också tillhör detta, som hör till detta ämne, det är att vägen till Jannah är en. Vägen till paradiset är en. Det finns inte, som icke-muslimer säger, att varje väg leder till Gud. Eller varje religion leder till Gud. Och så vidare. Nej. Vägen till Allah subhanahu wa ta'ala är en. Vad är det vi säger när vi läser surat al-Fatiha? Ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Singular eller plural? Singular. Vägen till Allah subhanahu wa ta'ala är en. Och alla andra vägar är stängda. Det är al-Islam, det är al-Quran, det är al-Sunna, det är Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Alla andra vägar till paradiset är stängda. Så vill man till Jannah så måste man lära sig vad den här vägen är. Och vad är det som leder människan till paradiset? Ja. Och vi tänkte nu inshallah ta'ala att börja gå igenom dessa punkter. Och vi lämnar ordet till vår broder Abdullahi Hafidahullah. Vill jag ta fall på det?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Det brukar inte bli så bra om man har svårighet om det här.
Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الفرصة هي أن أشهد أنني مبدئ غاد att kunna komma tillbaka till den här moskén. Jag har haft föreläsningar här förut, men det var ett tag sedan jag var här sist. Jag blir alltid väldigt glad när jag kommer hit. För jag tror att det är den finaste moskén i hela Sverige. Den är väldigt vacker, den här moskén. Man blir glad när man kommer in. Den är fin, den är alltid ren. Och de som har moskén, mashallah, har alltid väldigt, väldigt hand om den. Och det känner man av så när man kommer hit. Så det är också väldigt fina bröder man träffar när man kommer hit, mashallah. Man blir alltid glad när man ser de fina ansikten och man märker att det är fin sammanhållning mellan muslimerna som bor i den här staden. Och jag har hört samma sak även om systrarna som bor här. Så man blir glad så fort man kommer hit, mashallah. Det här ämnet som vi kommer att prata om idag är väldigt viktigt, som vår Buddha Abdelwadud sa. Det är det viktigaste ämnet egentligen man kan tala om. Det är den viktigaste saken vi måste känna till om hur vi kan komma till paradiset. Som Abdelwadud sa så är vägen till paradiset är en, i och med att det är islam som är vägen till paradiset. Men det finns olika sätt inom islam för att kunna ta sig till paradiset och kunna få olika nivåer i paradiset. Så på samma sätt som att vägen till paradiset, att kunna ta sig dit, är en, så finns det på denna enda väg olika vägar som för oss närmare Allah subhanahu wa ta'ala och kan ta oss högre upp i paradiset, inshallah ta'ala. Den första punkten som jag kommer ta upp, och det är den mest grundliga punkten och den viktigaste saken som man måste känna till när man kommer till paradiset, och det är att man endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Man uppriktar sin dyrkan till honom och att man särskiljer honom i sin dyrkan. Det så kallas för tawhid, monoteism. Som ni hörde i hadithen som Abdelwadud Allah nämnde om Mu'adh radiyallahu anhu. Han gick till profeten sallallahu alaihi wa sallam och frågade: berätta för mig om en handling som leder mig till paradiset och tar mig bort från helvetet. Det första profeten sallallahu alaihi wa sallam sa var inte håll fast vid bönen, eller ge sadaqa, ge välgörenhet, eller ha god akhlaq. Utan det första profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida. Den viktigaste punkten är att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätta någon vid hans sida. Och det här är inte den enda hadithen det här nämns. Utan i flera hadithen när profeten sallallahu alaihi wa sallam frågades om vägen till paradiset, så började han att nämna just den här punkten. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i din dyrkan. Var uppriktig i din dyrkan till Allah azza wa jal. Och sätt ingen vid hans sida. Åkalla ingen vid Allah azza wa jal sida. Dyrka ingen vid Allah subhanahu wa ta'ala sida. Utan särskilt Allah azza wa jalla i all din dyrkan. Det här är den mest grundliga vägen för att kunna ta oss till paradiset. Och har man inte den här egenskapen, och är man inte uppriktig i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala, är man inte en sann monoteist, då kommer man aldrig kunna komma till paradiset. En person kan vara tillkortakommande med andra handlingar vi kommer prata om idag. Man kan vara tillkortakommande med att man inte är så generös och ger inte så mycket i välgörenhet. Eller att man är tillkortakommande med vissa saker när det kommer till fastan. Eller att man inte åker så ofta till exempel på hajj eller liknande. Eller andra saker. Men är man inte monoteist och särskiljer man inte Allah azza wa jalla i sin dyrka, så kommer man aldrig att komma in till paradiset. Så den saken som vi måste lägga mest vikt på om vi vill komma till paradiset är att vi ska vara sanna monoteister. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har ändå skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Allah azza wa jalla har sagt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vi har sänt till alla nationer profeter och sändebud som sa till sina nationer: dyrka Allah och håll er borta från de falska gudarna. Det här var det grundligaste budskapet som profeterna hade och sändebuden hade. För de visste att det här var vägen till paradiset. Hur är det vi ska vara riktiga monoteister? Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith: Som berättade om Uthman radiyallahu anhu finns en sahih muslim. Han sa, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Den som dör och han har kunskap, vetskap om att ingen i världen dyrkas förutom Allah, azza wa jall, kommer att komma in till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam nämnde ett villkor, och det är kunskap. Så vill vi vara sanna monoteister, så ska vi ha kunskap om Allah azza wa jall, ha kunskap om hans namn, om hans attribut, hur vi kan komma honom närmare, hur vi kan dyrka honom och hur vi ska akta oss för att rikta någon form av dyrkan till någon annan än Allah azza wa jall. Och vi måste vara upprättade på detta, hålla fast vid detta och implementera det här i våra liv. Allah azza wa jall har sagt i Koranen, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Allah azza wa jalla har sagt att sannoliken de som säger min herre är Allah, det vill säga de är riktiga monoteister, de säger min herre är Allah azza wa jalla, det är endast han jag dyrkar. ثُمَّ اسْتَقَامُوا, och de håller sig stadfasta på det, de implementerar och praktiserar det här, då kommer änglarna att komma ner till dem vid dödsögonblicket och säga, var inte rädda, sörj inte, och här ska ni få glada besked om paradiset som ni har lovat. Så genom kunskap och studier och lära sig och förstå tawhid och sen praktisera det och implementera det i ens vardagliga liv, så är det den grundläggande vägen till paradiset. Så det är den första och mest viktiga punkten som vi måste lägga vikt vid för att vi ska kunna komma till paradiset. Må Allah azza wa jall skänka oss alla förståelse i vår religion.
Ja. Den andra punkten som leder till paradiset, och det är också en av de viktigaste av punkter, det är att hålla fast vid profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam, och att hålla sig borta från bid'ah. Vi har här dessa två motsatser, sunna och bid'ah. Sunna leder till jannah och bid'ah leder till elden. Och är det vi hör varje vecka på khutbah, kullu dalalatin wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Att varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i elden. Det har berättats i en väldigt mäktig hadith från Muawiyah radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Ahlul Kitab, folket innan er, splittrades i 72 grupper. Och detta samfund, denna umma, kommer att splittras i 73 grupper. 72 är i elden och en är i paradiset. Wahi al-jama'a. Och det är al-jama'a. Och i en annan hadith, det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Och denna hadith är sahih. Den finns i Ahmed och Abi Dawud och andra. Så här berättade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att muslimerna kommer att splittras i grupper och sekter och ideologier. Till och med mer än Ahlul Kitab. Ni känner till att kristna och judar är splittrade i sekter, eller hur? Grupper. Muslimerna kommer att splittras ännu mer. Men han sa 73 grupper. 72 av dem är i elden. Och en är i paradiset. Och vilken är den här så kallade räddade gruppen som kommer att räddas från elden och få gå in i paradiset? Det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Är det de som följer den gamla traditionella islam? Det är de som kommer att vara i paradiset. De som är på någonting annat än det som Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba var på. Han är inte från den gruppen som är lovad paradiset, utan han är med de andra 72 som är varnade att de kan brinna i helvetet. Så ja, ikhwa, det här är en mycket allvarlig fråga som tyvärr många idag tar väldigt lätt på. När man pratar om bid'ah och faran av bid'ah, då säger de, men jag vill inte tillhöra någon grupp, jag är med alla. Alla har rätt, alla är muslimer. Nej, alla är muslimer, vi har inte sagt att de är kuffar. De är muslimer. Men om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam säger att det är 73 och bara en är på sanningen, 72 är i elden, ska du då inte vara rädd att tillhöra de här 72? Ska du inte eftersträva att vara bland den räddade gruppen? Om vi verkligen tror på det som Muhammed säger alaihi salatu wasallam, ska vi då bara vifta bort den här hadithen och säga, men nej, men vi är alla muslimer? Eller ska vi vara måna om att försöka vara med den här räddade gruppen som håller fast vid profeten Muhammed sunnah alaihi salatu wasallam? Och han sa här en väldigt viktig punkt. Han sa inte bara håller fast vid min sunnah, utan han sa de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Och det här tillägget är väldigt viktigt. Hur ska vi förstå islam? Hur ska vi följa islam? Vi ska förstå islam och praktisera islam så som sahaba förstod islam. Så som sahaba dyrkade Allah. Så som sahaba trodde om Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den rätta förståelsen av islam. För de, wallahi, var de bästa av människor. Så den som följer sahabas väg och profeten Muhammeds väg alaihi salatu wasalam, och det är samma väg, denna människa är lovad paradiset. Och en annan hadith som också tyder på att folket som följer sanningen, som följer Muhammed alaihi salatu wasalam, kommer att vara i paradiset. Det är en känd hadith som kallas för hadith eller ghuraba, främlingen. Rasul alaihi salatu wasalam, han sa att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så tuba till främlingarna. Här så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och denna hadith finns i Sahih Muslim, att islam började främmande. Yani det var något nytt i Mekka. Folk tänkte det här är konstigt. Något nytt som Muhammed har kommit med alaihi salatu wasallam. Och sen så växte islam, och islam blev den dominerande religionen på arabiska halvön. Men innan domedagen så kommer den sanna islam återigen att bli främmande. Ey wallah, den sanna förståelsen av islam kommer återigen att bli främmande. Trots att muslimerna är jättemånga, så kommer den som håller fast vid sunna att känna sig främmande bland resten av människor. Men denna människa som håller fast vid sanningen, och han står ut, han är den här främlingen bland resten av muslimer. Profeten Muhammed al-Islam lovade honom någonting stort. Han lovade honom toba. Vet ni vad toba är för någonting? Rasul al-Islam, han sa att toba är ett träd i djungeln. En ryttare rider 100 år i dess skugga utan att korsa skuggan. Ett träd i djungeln, det heter toba. Om en ryttare, inte en person som går, en ryttare rider genom dess skugga, kommer han inte att korsa skuggan på 100 år. Ajib, vilket träd är det här? Yani idag du kan rida runt jorden flera gånger på 100 år. Yani det här är ett enda träd. Ajib. Och den som får det här trädet, han får automatiskt jannah, eller hur? För får du trädet får du jannah. Så folket av sunna är lovade paradiset. Och därför, den bästa vägen, den kortaste vägen, den lättaste vägen till paradiset är att hålla fast vid Koranen och sunna på sahabas förståelse. Då är det lovat jannah. Men problemet med folk, de vill ha genvägar, de vill ha lätta vägar. Men det finns ingen lättare väg än profeten Muhammeds vägar. Och då gör de bid'ah. Men bid'ah, problemet, det leder inte till jannah, eller hur? Utan bid'ah leder till jahannam, som profeten Muhammed sa. När Abdullah bin Mas'ud berättade att Muhammed al-Islam, han drog ett streck i marken och han sa, det här är Allahs raka väg. Taib, det här är Allahs raka väg. Och så drog han små streck till höger och vänster ut från det raka strecket. Och han sa, här är hissubul. Det här är små vägarna. På varje liten väg finns det en shaitan som kallar människan bort. Ni kallar folk till helvetet. Och så läste han Allahs uttalande, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Att det här är min raka väg, följ den. och följ inte småvägarna, för de kommer att vilseleda er bort från min väg. Så alhamdulillah, ad-din och Yusuf, islam är lätt. Följ Muhammeds väg, alaihissalam, följ sahabas väg som leder till Jannah. Och följ inte de här småvägarna, de här konstiga sekterna och grupperna som har kommit. För wallahi, de leder inte till Jannah. Och jag måste bara lägga till en till sak innan jag lämnar över ordet. När vi säger denna hadith att 72 är i helvetet och en är i paradiset. De lärda säger här, dessa 72 är fortfarande muslimer. Och de är varnade med elden. Det betyder inte att de är kuffar eller de kommer att brinna i elden för alltid. Utan varje muslim kommer att gå in i paradiset. För när vi säger till vissa människor det bidda, han säger, du säger att jag är i Jahannam, att jag kommer inte gå till paradiset. Nej, a'udhubillah. Varje muslim är i paradiset. Och det är inte jag som avgör vem som är i Jannah eller vem som är i Nar. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Men det vi vet är att Muhammad alaihissalam har varnat oss för bidda. Och han har sagt att varje innovation och dess folk är i elden. Så vi ska akta oss. Vi ska vara försiktiga. Och försöka att hålla oss borta från bidda så gott vi kan. Och följa sunna så gott vi kan. Ja. Och vi tar vi nästa punkt med Abdullah Shah.
Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Jag pratade med förra punkten om att den viktigaste rättigheten och den viktigaste vägen som leder oss till paradiset är att vi ger Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet, att vi dyrkar honom. Den skapelse som har mest rättigheter utav alla, det är profeterna. Men den människa som är i närheten utav oss, som har mest rättigheter över oss, som har mest rätt att vi ska vara god mot dem, är våra föräldrar. Allah subhanahu wa ta'ala har i många verser utav Koranen nämnt deras enorma rättigheter. Allah subhanahu wa ta'ala har i 3 gånger i Koranen först nämnt att vi ändå ska dyrka honom och därefter direkt att vi ska vara goda mot våra föräldrar. Som att Allah azza wa jalla sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida och var god mot dina föräldrar. En av de viktiga punkterna som leder till paradiset som jag kommer att prata om senare är att man ska ha god akhlaq. Att man ska ha gott beteende och gott uppförande. Den som har mest rätt att vi ska ha gott uppförande till dem, det är ens föräldrar. Ni alla känner till Imam al-Bukhari som har skrivit Sahih al-Bukhari. Han har en annan bok som heter Al-Adab al-Mufrad som bara handlar om akhlaq. Som bara handlar om beteende, hur man ska vara som muslim, ens uppförande. Han har nämnt över 1000 haditer från profeten sallallahu alaihi wa sallam och även vissa uttalanden från sahabas i den här boken. Det första kapitlet som han nämner i den här boken är att man ska vara god mot sina föräldrar. Ungefär som han vill säga, när du ska ha bra akhlaq, när du ska ha gott beteende, börja med dina föräldrar. Det är de som har mest rätt till att du ska vara god mot dem. Och det här är även baserat på en hadith av profeten sallallahu alaihi wa sallam, att han blev frågad, men ahakkun nas bi husni suhbati, vem har mest rätt att jag ska vara god mot den? Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, ummuk, din mamma, sen din mamma, sen din mamma, sen din pappa. Att mamma har mest rätt att man ska vara god mot henne i islam. Och det är den om man ska ha god akhlaq. Man ska ha god akhlaq och bra beteende mot alla, men mamman har mest rätt och därefter kommer pappan. Och Imam al-Bukhari, rahimahullah, han nämner en otrolig berättelse i Adab al-Mufrad från profeten sallallahu alaihi wa sallams kusin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Häng med på den här historien, den är otrolig. En person kommer till Abdullah ibn Abbas och sa till honom, jag har dödat en person. Vad ska jag nu göra för att bli av med den här synden? Abdullah ibn Abbas säger till honom, lever din mamma? Så han sa nej. Så sa han, okej. Gör mycket istället för att be Allah azza wa jalla om förlåtelse och korrigera och bli bättre. Så gick han därifrån. Abdullah ibn Abbas hade en student. Tyckte det var lite konstigt. Tänk er, en person kommer och säger att han har dödat någon. Och han frågar vad han ska göra för att bli förlåten av Allah Azza wa Jalla. Och fortfarande kunna komma till paradiset. Så frågar ibn Abbas honom om, lever din mamma? Vad har det med saker att göra? Så han tänker, varför frågar han om hans mamma? Då sa han, jag känner inte till en handling som tar en person närmare paradiset och närmare Allah subhanahu wa ta'ala än att vara god mot ens mamma. Han frågade inte honom, han sa att han var be och sådär och sådär. Han började med att fråga honom om hans mamma. Och när han märkte att hans mamma inte levde så uppmanade han honom att göra andra goda handlingar. Och Abdullah ibn Abbas, det här är inte en person som har lite kunskap. Det här är en person som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har gjort dua för att han ska få förståelse i religionen. Det här är en person som Mujahid, hans student, sa, jag läste hela Koranen för honom vers efter vers och han förklarade varenda vers för mig. Han så kallades för turjumanen av Koran, den som förklarade Koranen. Om man läser tafsirböcker så är det kanske han utav sahaba som har hittat mest förklaringar av versen i Koranen. Av Abdullah ibn Abbas. Och det här tyder på hans förståelse i religionen. För han förstod vilken otrolig status föräldrarna och hans mamma har i islam. Så en av de enorma vägarna till paradiset är att vara god mot ens föräldrar och i synnerhet mot ens mamma. Och efter föräldrarna kommer ens andra släktingar. Som jag nämnde tidigare så finns det flera hadither utav profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam där han blir frågad om hur man kommer till paradiset. Och då börjar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att nämna att man ska ha tawhid, att man ska dyrka Allah azza wa jalla och inte sätta någon vid hans sida. Och i en utav dessa hadither som är berättade utav Abu Ayyub al-Ansari så berättar att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa, berätta för mig om en handling som leder mig till paradiset. Och ta mig bort från helvetet. Då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, ta'budullah wa la tushriku bihi wa la tushrik bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasil ar-rahim. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, dyrka Allah, sätt ingen vid hans sida. Och etablera böden, ge zakat och håll fast vid dina släktband. Var nära dina släktingar och hjälp dina släktingar. Var god mot dina släktingar. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde fyra saker till honom i den här hadithen. Monoteism, bönen, zakat och att vara god mot släktingarna. Jag skulle kunna prata en hel lektion eller flera lektioner om hur man ska vara med ens föräldrar. Vad man bör tänka på. Men vi har inte tid för det här. Men jag kan säga att varje person känner sina föräldrar bäst. Om jag skulle säga någonting, det finns vissa generella saker som alla föräldrar tycker om. Men jag skulle kunna säga någonting som jag kanske vet att mina föräldrar tycker om. Men som inte passar så bra för någon annan som sitter här. Och varje person känner sina föräldrar bäst. Och vet vilka saker de tycker mest om. Så genom att känna era föräldrar och vet hur ni kan göra dem lyckliga. Så länge det är någonting som är tillåtet i islam, gör den grejen. Och kämpa med att göra det här. Och många föräldrar, det är en generell grej. De gillar att vara stolta över sina barn. Att när de ska träffa sina kompisar och sitta och prata med sina kompisar. Ska det vara, vad gör dina barn för någonting och så vidare. Eller att de bara generellt kan känna sig stolta. Så länge så det här är tillåtet i islam, försök att göra de här grejerna. Få era föräldrar att känna sig stolta över er. Och gör saker och ting som får deras hjärtan att bli lyckliga. Och en annan sak som har en väldig inverkan på att göra ens föräldrar lyckliga är presenter. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, tahadu, tahabu. Ge presenter så kommer era kärlek sinsemellan att stiga. Så små saker som man vet gör ens föräldrar lyckliga. Satsa på att göra dem lyckliga. Satsa på att göra även era föräldrars vänner lyckliga. Och efter de har dött era föräldrar så gör du av för dem. Och andra saker som ni vet kan gynna dem på något sätt. Du har kortfattat vad man ska tänka på era föräldrar och släktingar. Och vi lämnar över ordet till Abdul-Wadud.
Ahsant. Vilka saker har vi gått igenom nu? Vilka punkter? För att se om jag hänger med. Vilka punkter leder till paradiset? Tauhid. Att vara god mot föräldrarna och en till. Att hålla fast vid sunnan. Inshallah. Vi frågar också på slutet. Alla 10 ska ni komma ihåg. Den fjärde saken som leder till paradiset. Och det är kunskap. Vi nuddade lite på ämnet i början, i förordet. Kunskap är ett måste för att ta sig till paradiset. Och jag tänker nämna en hadith när vi talar om detta ämne. Och det är en väldigt mäktig hadith som berättas från Abi Darda radiyallahu anhu. Hadithen är så mäktig att man har skrivit böcker i förklaringen av denna hadith. Och i denna hadith så säger Abi Darda radiyallahu anhu att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Och änglarna lägger ut sina vingar i välbehag för det som studenten gör. Och allt mellan himmel och jord, till och med fiskarna i havet, ber om förlåtelse för den lärde mannen. Och förträffligheten av den lärde mannen över de som dyrkar Allah är som förträffligheten av fullmånen över resten av stjärnor. Och sannoliken så är de lärda profeternas arvtagare. Profeterna lämnar varken guld eller silver efter sig, utan de lämnar kunskap efter sig. Så den som tagit denna kunskap har tagit någonting mäktigt. I denna hadith så nämner Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 saker. 2 saker, eller 2 belöningar för den som söker kunskap. Och 3 belöningar för den som har uppnått kunskapen. Och de som uppnått kunskapen kommer ju fortsätta att söka kunskap. Så de får alla 5. Tayyib. Men bara när man söker kunskap så finns det enorma belöningar. Och här nämndes då dessa belöningar. Vad är den första belöningen för den som söker kunskap? Rasul alaihi salatu wassalam säger att den som går en väg där han söker kunskap, för honom kommer Allah att underlätta vägen till paradiset. Och det här är det som vi talar om idag. Allah kommer att göra vägen till Jannah lätt för dig. När du söker kunskap. Så när man söker kunskap underlättas vägen till paradiset. Och här finns en waqfa, några tankeställare. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, han sa här, man salaka tariqan, den som går en väg. Och Ibn Rajab al-Hanbali, som har skrivit en hel bok i förklaringen av denna hadith, han säger att gå en väg av kunskap kan betyda 2 saker. Att gå den riktiga vägen, att gå en fysisk väg, och att gå den bildliga vägen, yani al-ma'nawi. Vad menas med detta? 1. Att gå en riktig fysisk väg. Att du ger dig ut för att söka kunskap. Som till exempel att du kom hit till moskén idag. Du gick, du åkte bil, du cyklade, du tog bussen för att komma hit. Eller du går för att komma till en koranlektion. Eller du gör ditt yttersta för att åka till ett muslimsland, att lära dig koran, att lära dig arabiska, att åka och studera Medina eller någon annanstans. Du har gett dig ut en väg där du söker kunskap. Tayyib, det här är den riktiga vägen, fysiska vägen. Så har vi den så kallade bildliga vägen, alltså metaforisk väg. Och det är att du börjar ditt kunskapssökande, även om du sitter hemma, genom att lyssna på lektioner, läsa böcker, försöka memorera Koran, lyssna på de lärda, lyssna på vad de lärda säger på deras hemsidor och så vidare. Yani du försöker så gott du kan att söka kunskap. Då går du också en väg där du söker kunskap. Så båda dessa vägar är korrekta. Och båda leder till paradiset. Allah kommer att underlätta vägen till Jannah. Tayyib. En fråga. På vilket sätt underlättar Allah vägen till paradiset med hjälp av kunskap? Han nämner också Ibn Rajab att kunskapssökandet i sig själv är en god gärning. Och goda gärningar leder till paradiset. Eller hur? Att söka kunskap är en ibada i sig själv. En dyrkan. Och all dyrkan följer närmare till paradiset. En annan tolkning, och det kanske är den mest uppenbara, det är att kunskapen som du söker kommer att visa dig vägen till Jannah. Den kommer att visa dig den korrekta trosuppfattningen. Den kommer att visa dig hur du ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Den kommer att visa dig dygden av att be, dygden av att fasta, vad det finns för olika former av sunna böner, hur bönen ska utföras, hur man ska ha inlevelse i bönen och så vidare och så vidare. Igen, du kommer att ha insikt i religionen och du kommer att veta hur du ska dyrka Allah på bästa sätt. Så kunskapen leder dig till att dyrka Allah. Och att dyrka Allah leder dig till paradiset. Så kunskapen underlättar för dig vägen till paradiset. I detta liv och i nästa liv. Han säger också, Ibn Rajab, att Allah kommer också underlätta vägen över as-sirat. Över bron, över helvetet på domedagen som leder till paradiset. Så när man söker kunskap så underlättas vägen till paradiset. Och jag vill också här nämna en väldigt viktig punkt. Och det är att livet är fullt av motgångar, problem. Det är en ständig kamp mellan ont och gott. Mellan awliya Allah och awliya al-shaytan. Och den här vägen som vi sa kan vara jobbig ibland. Men subhanallah, när man börjar att söka kunskap så finner man att den här vägen blir så mycket lättare. Man finner att ens bekymmer och problem minskar. Man finner att wiswas från shaitan minskar. Man finner sig så bekväm i sin religion. Finns inga tvivel, finns inga konstigheter, utan du dyrkar Allah med insikt, med full övertygelse, med en stark iman, subhanallah. Till skillnad från en person som dyrkar Allah baserat på okunskap. Han vet inte vad han ska göra. Han gör fel val i livet. Och när han ska göra en god gärning, han kanske gör det på fel sätt. Och han är ett lätt offer för shaytan. Shaytan kommer och viskar lite saker och han blir helt förvirrad. Subhanallah. Medan om shaytan kommer till en lärman, försvinner. Och han vet vad som är rätt och vad som är fel. Så wallahi ya ikhwan wa ya akhawat, mina bröder och systrar. Man måste söka kunskap. Och gör man det så kommer Allah att underlätta så mycket saker för dig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim." Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Det är obligatoriskt att söka kunskap. Det är inte någonting frivilligt att du kan eller du har valet att göra eller inte göra, utan du måste lära dig grunderna i din religion. Du måste lära dig vad är din aqida. Du måste lära dig hur du ska dyrka Allah och så vidare. Så, ja ikhwan, ja akhawat, vi måste försöka att lära oss åtminstone grundläggande kunskap om islam. Så att vi dyrkar Allah med insikt. Och då kommer vi inshallah och ta'ala också att Allah underlätta vägen till paradiset för oss. Nej, vi tar nästa punkt.
Bismillah, assalatu wassalam ala rasulullah. Jag talade tidigare om hur viktigt det är att man ska vara god mot ens föräldrar. Och att man ska ha god akhlaq mot dem. Och mot ens släktingar. Men rent generellt så ska en muslim ständigt ha gott beteende och god akhlaq. Jag har läst mycket om olika religioner världen över. Varje religion i princip som finns världen över lägger någon form av vikt på att man ska ha moral. Och att man ska vara god mot andra. I princip varje religion gör det. Men det finns ingen religion som lägger så mycket vikt vid akhlaq, hur man ska bete sig, hur man ska vara med andra, som islam. Det är helt otroligt. Tänk bara den här boken som jag nämnde, Al-Adab al-Mufrad, Imam al-Bukhari. Över 1000 hadith från Muhammad sallallahu alaihi wasallam som handlar om akhlaq. Inte bara rent generellt behandla andra gott, utan i detalj hur man ska vara med andra. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jag har endast sänds för att fullborda god akhlaq, gott beteende. Det var inte av anledningen att profeten sallallahu alaihi wasallam sändes. Ikhwan, vi alla kommer dö en dag. Och vi kommer att återuppstå på domedagen och stå inför Allah azza wa jalla. Och det som avgör om vi kan komma till paradiset eller inte komma till paradiset, det vi nu pratar om, är att man ska få en så tung vågskål som möjligt. Ens goda handlingar ska vara så tung som möjligt. Vi alla, vi som är här inne nu idag, kommer att stå den där dagen. Och vi kommer se vår vågskål med goda och med dåliga handlingar. Vägen till paradiset är genom att få så tung vågskål som möjligt med goda handlingar. Så vi alla strävar efter att få så tung vågskål som möjligt. Lyssna på den här hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min shay athqal fil mizan yawm al-qiyamah min husn al-khuluq." Det finns ingenting som väger tyngre på domedagen i vågskålen än att man har gott beteende och bra beteende. Så vill vi komma in till paradiset och få så tung vågskål som möjligt, vägen dit, ha god akhlaq. Profeten sallallahu alaihi wasallam har till och med sagt att det är en av de vanligaste anledningarna att man kommer till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågar: "Vad är det vanligaste sakerna som tar en person till paradiset?" Så sa han: "Taqwallah och husn al-khuluq." Ha taqwa, var gudsfruktig och ha gott beteende. Det är de två huvudanledningarna som tar en person in till paradiset. Och inte bara i paradiset, utan den högsta nivån utav paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Ana za'imun bi baytin fi a'la al-janna liman hassana khuluqa." Att jag kan lova att man kommer komma upp till den högsta nivån utav paradiset om man förbättrar sin akhlaq, sitt beteende och hur man ska vara. Och det här är inte så enkelt. Visst beteende som man kan ha, att man kan vara god och trevlig mot folk, det där kan man ha. Men att korrigera sin akhlaq, att man verkligen ska ha sin akhlaq och sitt beteende som profeten sallallahu alaihi wasallam hade det, i enlighet med hans sunna, det kräver att man först har kunskap, som han då pratade om, och sen att man verkligen implementerar det i sitt liv. Och att ha gott beteende med en person som man tycker om, det är ganska enkelt. Det är naturligt. En person som man tycker om, man tycker jättemycket om den här personen, han är alltid snäll mot den. När man ser den, man smilar jättemycket, man umgås med personen, man är helt glad och jättetrevlig mot personen. Det är inte då ens akhlaq testas. Ens riktiga akhlaq testas med personer som man har svårt för, som man inte riktigt kan komma överens med, som man inte klickar med. Det är då man verkligen sätts på prov hur man är med sin akhlaq. Och man sätts som mest på prov också med de som man ständigt är runt omkring. Så jag pratar om tidigare med föräldrar och när man är gift. Hur mannen är med sin fru och hur frun är med sin man. För att en person som man bara träffar, man stöter på honom i moskén eller på jobbet, man är trevlig lite snabbt, man gler varandra i ansiktet, man växlar lite roliga ord och sådana grejer, så går man därifrån. Enkelt. Alla människor kan hålla masken, som man säger. Men i ens hus, man vaknar upp tillsammans med sin fru på morgonen, man är morgontrött, man är irriterad och såna här grejer, då ska man ha bra akhlaq. Nu är det svårt. Man irriterar varandra på grund av saker som händer, då ska man ha bra akhlaq. Det är då man ska visa hur man verkligen är. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, han pratade om: "De bästa utav er är de som har bäst akhlaq." Har sagt. Och sen sa han direkt efter, och titta på det här: "Wa khayrukum khayrukum li ahli." Och den bästa utav er är den som är bäst mot sin familj, mot sin fru. Och samma sak självklart för fru med sin man. För som sagt, det är där man verkligen testas med sin akhlaq. Visst, när man har bra tider tillsammans med sin fru eller frun har bra tider med sin man, då är det lätt att ha bra akhlaq. Men när man testas, när man blir just irriterad, hålla tillbaka ilska, eller när man ska lösa situationer, det är då man testas. Och det är då man verkligen visar sin sanna akhlaq och sitt sanna beteende. Så tänk på det, mina bröder och mina systrar, att korrigera era akhlaq. Korrigera era akhlaq i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnah, genom att verkligen studera det och att verkligen kämpa och sträva efter att implementera det i sitt dagliga liv. Må Allah azza wa jalla korrigera och förbättra alla våra akhlaq. Allahumma amin.
Vi går vidare till nästa punkt. Nästa goda gärning som leder till paradiset. Och det är ingenting mindre än as-salah. Bön. As-salah som är relationen mellan oss och Allah. Som är det första vi kommer att fråga som på domedagen. Som var det sista som profeten Muhammad a.s. rådgav sin umma med innan han dog. As-salah. Den har en väldigt stor menzila i vår religion. Och det är den bästa gärningen som utförs med kroppen. Utan tvivel. Vad som bevisar att bönen leder till paradiset är några mycket, mycket vackra verser i början på surat al-Mu'minun. Där så beskriver Allah Azza wa Jal de troende, de som har fått al-falah, de som har fått framgång, och de som ska få ärva al-firdaus, det högsta paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver dem med några stycken egenskaper. Men om man kollar på dessa egenskaper så säger Allah subhanahu wa ta'ala قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. De troende har sannoliken fått framgång. De som ber med inlevelse eller ödmjukhet. Och sen nämner Allah resten av egenskapen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Och de som slår vakt om bön, de är noggranna med sin bön. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Det är de som ska få al-firdaus. De som ska få ärva al-firdaus. Och där ska de vara för alltid. Ibn Kathir nämner hans tafsir att när Allah subhanahu wa ta'ala nämnde dessa vackra egenskaper så började han att nämna dessa egenskaper med bönen och han avslutade med bönen. Vilket tyder på al-afdaliyya, att bönen är den bästa gärningen. Så som profeten Muhammad sa alaihi salam, att vet eller känn till att den bästa gärningen är bönen. Wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. Vet att den bästa gärningen är as-salah. Så kolla här hur bönen är den mest utmärkande egenskapen av folket som ska till Jannah. Och inte bara de som ska till Jannah. Vilken Jannah? Al-Firdaus, Al-A'la. Det högsta, vackraste, bästa paradiset som finns. Må Allah ge oss Firdaus. Och profeten Muhammad al-Islam, han har lärt oss: om ni ber Allah om Jannah så ska ni be om al-Firdaus. För det är det högsta och det mellersta paradiset. Så gör man dua så ska man be Allah om al-Firdaus. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss al-Firdaus. Så här finner man vikten av att be. Att be, och inte bara att be, utan att be med khushu', med inlevelse. För som de lärda säger, al-khushu' ruhu salat. Det är själva själen i bönen. Yani själva syftet med bönen är att man ber med inlevelse och med ödmjukhet. Bönen är inte bara rörelse upp och ner. Det blir som gymnastik. Utan bönen handlar mycket om det själsliga. Att stå med ödmjukhet inför Allah, med uppriktighet, med underkastelse inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så att man ber med khushu'. Och att man också slår vakt om bönen. يُحَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. Man är noggrann med bönen. Man är noggrann med att be bönen på dess tid. Man ber inte efter att tiden har gått ut. Och man är också noggrann med att be bönen så som vi har lärt oss av våra profet alaihi salatu wassalam. Inte att man ber slarvigt, man ber snabbt. Utan man ber korrekt. Man lär sig bönens obligatoriska moment, bönens pelare, bönens sunna moment och så vidare. Så här finner vi att bönen leder till paradiset. Också den hadithen som vi har citerat flera gånger, hadith Mu'adh, där Mu'adh frågade profeten alaihissalam om vägen till Jannah. Så sa profeten alaihissalam att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och att du förrättar bönen. Yani på plats nummer två, att göra salat. Så salat är ett måste om man ska till paradiset. Det berättas från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Khamsa salawat katabahunna Allah 'ala al-'ibad." Det finns fem salat som Allah har föreskrivit för tjänarna. Den som kommer med dessa fem salat utan att ha försummat någonting från dem och inte tagit lätt på dessa, han har ett löfte från Allah att han ska in i paradiset. Han har ett löfte, ahdun min Allah, en yudkhilahu al-jannah, att gå in i paradiset. Och den som inte kommer med dessa böner kommer inte ha något löfte från Allah. Om Allah vill kommer han att straffa honom, och om Allah vill kommer han att ta honom in i paradiset. Och den hadithen sahih, det finns i Abi Dawud och Nasa'i. Så kolla här, khamsa salawat, fem salat. Det är inte mycket, det är inte 20 salat, det är inte 100 salat om dagen, det är fem salat. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Om du lägger 5 minuter på varje salat, det blir 25 minuter. Om du slår vakt om dessa fem salat, du tar inte lätt på dessa salat, då har du ett avtal, ett löfte från Allah att du kommer att gå in i paradiset. Är det mycket begärt? Är det svårt? Nej, wallah. Och där, subhanallah, finner vi egentligen det som genomsyrar allt det vi pratar om. Lite gärningar, enorm belöning. Allah Azza wa Jalla, han är en shakur. Den som belönar stort för det lilla som vi gör. Allt vi gör är bristfälligt. Subhanallah. Vi gör så lite, men Allah ger oss så mycket. Nas'alallaha min fadlihi. Allahumma salli.
Bismillahirrahmanirrahim. För ungefär ett eller två år sedan så läste jag en engelsk tidning. De har gjort en undersökning i England. Ni vet, England är ett multikulturellt land, som man säger. Det är folk från hela världen bor verkligen i England. Särskilt i London. Väldigt multikulturellt land. Folk från alla olika religioner. Så de gjorde en undersökning om vilka som är mest givmilda när det kommer till att ge välgörenhet i England. De mest givmilda i England, men som kanske inte är de mest rika, är muslimerna. Och de minst givmilda var ateister. Och däremellan fanns det andra religioner. Muslimerna som bor i England är inte bara från ett land. Att man kan säga att de här kommer från en viss kultur. Utan de kommer från allt ifrån Marokko till Indonesien och Sydostasien och från hela den muslimska världen. Men det enade dem en sak, och det var att de var de mest givmilda. De var inte de rikaste, men de var de mest givmilda. Vad var det som fick dem att bli de mest givmilda? Det här är inte bara kommit från ingenstans, utan det är för att deras religion har uppmanat dem till att bli det. Vår religion, islam, har tyglat oss muslimer till att bli givmilda. Om man tittar på bestämmelserna som finns i islam, så finner vi återigen gång på gång att vi lär oss av Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara givmilda och hjälpa och stödja de som är i behov. En av islams fem pelare är zakat, den obligatoriska allmosan. Vi har två stycken högtider i islam. Vi har Eid al-Fitr och vi har Eid al-Adha. Vad ska man göra efter? Vad ska man göra på Eid al-Fitr? Man ska ge zakat al-Fitr. Vad ska man göra på Eid al-Adha? Man ska slakta ett får, eller man ska slakta en kamel eller en kossa och äta en del av köttet och dela ut en stor del av köttet till de fattiga. Om en muslim säger, wallahi, jag ska gå till den här platsen idag, Och så gör han inte det. Han bryter sitt löfte. Då ska han mata 10 fattiga eller ge dem kläder. Återigen, man ska hjälpa personen. När det kommer till frivillig sadaqa, att hjälpa fattiga, så finns det otroligt många hadither som handlar om det. Och verser i Koranen. Och inte bara rent generellt, hjälp dem i behov, utan specifika saker. Om du bygger en moské, så byggs det ett hus i paradiset för dig. Den bästa formen av sadaqa du kan ge är att ge vatten, gräv en brunn. Ge mat så kommer du till paradiset. Gång på gång på gång så lär vi oss i islam, och vi läser i Koranen och sunnan, att vi ska vara givmilda, vi ska ge välgörenhet och vi ska stödja de som är i behov. För att det är en av de tecknena på att man är en sant troende. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: As-sadaqatu burhan. As-sadaqa, välgörenhet, är ett tecken. Ett tecken på din tro. Att du är sant troende. För att tycka om pengar, det ligger djupt inpräntat i människan. Man tycker om egendomar och materiella saker. Så att ge det till någon annan är ett tecken på ens tro. För man gav det bara till någon annan för att man vet att Allah är så ordet. Obligerat det för det, eller har rekommenderat det att göra det. Allah subhanahu wa ta'ala har inte bara lärt oss i Koranen att vi ska ge och hjälpa, utan även gett oss instruktioner hur vi ska ge när vi ger saker. Allah azza wa jalla sagt: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ni kommer aldrig nå riktig rättfärdighet förrän ni ger från de saker ni älskar. Inte att man ger från de dåliga sakerna. Man ska skänka kläder till folk som är i behov. Så ger man de mest begagna och sämsta kläderna. Utan man ger från de sakerna man älskar. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha." Och ni som tror, förstör inte den välgörenhet ni gör, så ni inte får en belöning av det genom element. Att ni går till personer efter och säger: "Kom ihåg, jag gav dig förut sadaqa, kom ihåg det." Eller även att man stör personen efter. Utan man ger. Och man ger det till och med dolt. Man vill inte att folk ska se. Man gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Förutom om det finns en nytta, då kan man säga det till andra. Men rätt generellt så gör man det för man vet att Allah är så att det kommer att belöna för det. Det fanns vissa från Salaf, från de tidigare imamerna. Han gick till en person som var blind, död och stum, och gick och gav honom mat. Varför? Att ingen skulle veta vad han gjorde. Han ville inte att de skulle tacka honom. Utan han ville få belöning av Allah subhanahu wa ta'ala för det han gjorde. Det här är saker och ting, det här gjorde han inte för bara för att han kommit på det själv. Det här gjorde han baserat på de instruktioner han visste från Allah azza wa jalla om hur man ska ge välgörenhet. Och bland de otroliga sakerna som vi har lärt oss just om välgörenhet i islam är att välgörenhet börjar från ens hjärta. Vet ni det? Välgörenhet är inte bara någonting du ger från handen. Gud, man hatar den här grejen. Varför ska man ge de här pengarna? Jag älskar de här pengarna. Så här. Utan det börjar från någonting som finns i ens hjärta. Att när man ser personer som är fattiga, man ser personer som är i behov, folk som svälter, så har man barmhärtighet i ens hjärta. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. De barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig emot. Var barmhärtig mot dem på jorden, så kommer den också ovanför himlarna att vara barmhärtig mot er. Och man hjälper till att bygga en moské för att man verkligen vill visa bilillah att muslimer ska kunna be i den här moskén. Man hjälper till med pengar till da'wah till exempel för man verkligen vill att ens religion ska spridas. Det är saker och ting som finns i ens hjärta. Och när man har korrigerat sitt hjärta, då kommer man inte känna av att det här är svårt. Utan man ger, så som profeten sallallahu alaihi wa sallam har beskrivit det, man ger med sin högra hand utan att ens den vänstra handen vet om det. Det sitter så ingrott i ens hjärta att man verkligen vill det här. Man bryr sig om människor. Han är medlidande. Man vill verkligen att Allah och dess religion ska spridas. Så att man ger från ens hjärta och det visar sig bara genom ens händer. Det är så här det muslimer ska vara. Och det här är en utav de vägarna som verkligen leder personen till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: det finns ingen utav er förutom att er Herre kommer att tala med honom. Vi kommer stå inför Allah azza wa jalla och Allah kommer att tala med oss. Man kommer titta till höger och man ser ingenting förutom det man har gjort. Om man tittar till vänster, man ser ingenting förutom det man har gjort. Om man tittar framför sig, man ser ingenting annat än elden. Helvetet. Fattakun nar wa law bishaqtan. Frukta elden. Akta er för elden. Även om det skulle bara vara en halv datten, är att man ger den en välgörenhet. Så en av de anledningarna som främst tar en person in i paradiset är att man ger och att man skänker för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Må Allah azza wa jalla göra oss alla givmilda. Amin.
Nästa väg till paradiset, och det är fastan, as-sawm. Och återigen där så har vi hadith Mu'ad. Då han frågade profeten alaihissalam om vägen till paradiset, så sa han: dyrka Allah och sätt ingenting vid Allahs sida. Förrätta bönen, betala zakat och fasta ramadan och gör hajj. Så islams hempelare leder människan till paradiset. Och där finner vi fastan. Fastan är så mäktig att den till och med har en egen dörr i paradiset. Mashallah. Som vi alla känner till. Vad heter den dörren? Rayyan. Rayyan. Ja. Och den har nämnts i flera hadither. Bland annat denna vackra hadith som finns i Bukhari, Muslim, från Abi Huraira. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den som spenderar två saker för någonting, fisabilillah, för Allahs skull, genom uppriktighet, kommer att kallas till paradisets dörr. Ya Abdallah, hada khayr. Och slag till Allah, det du har gjort är bättre. Faman kana min ahli salah, du'ya min babis salah. Så den som brukade be kommer att kallas till dörren av bön. Och den som var från ahlul jihad kommer att kallas till dörren av jihad. Och den som var från ahlus sadaqa kommer att kallas till dörren av sadaqa. Och den som var min ahlus siyam kommer att kallas till dörren av rayyan. Och då så sa Abu Bakr: bi abi anta wa ummi. Ja Rasulullah, ingen skada för den som kallas till en av dessa dörrar. Men finns det någon som kommer att kallas till alla dörrar? Yani en person som fastade mycket frivillig fasta. Änglarna kommer att säga: varsågod, kom in genom den här dörren i Jannah. En person som har mycket givmild, betalar zakat och frivillig sadaqa, kommer att kallas till dörren av sadaqa. Taib, Abu Bakr ställer en väldigt smart fråga. Finns det någon där änglarna kommer att stå vid alla paradisets åtta dörrar och säga: varsågod, kom in här? Och då så sa profeten alaihissalam: ja, och jag hoppas att du är från dem. Allah akbar. Subhanallah. För Abu Bakr, yani efter Rasulullah, det finns ingen som har honom i denna umma alayhi salatu wassalam. Wa radiyallahu anhu. Mashallah, den bästa sahabin är Abu Bakr radiyallahu anhu. Så han var en man som verkligen strävade och kämpade. Den här hadithen bevisar att det finns en dörr i Jannah för de som ber mycket. Och det är också ett bevis på det vi talade om innan, att bönen leder till Jannah. Den hadith bevisar också det som broder Abdallah talade om, zakat och sadaqa. Att det finns en egen dörr i Jannah för de som är givmilda. Och sen har vi en dörr för de som strävar för Allahs sak. Och sen har vi en dörr som heter Rayyan. De som är fastar. Och ramadan och fastar, frivillig fasta. De fastar måndagar, torsdagar. De fastar när det är fullmåne. Eller fastar varannan dag. Eller de försöker att fasta frivillig fasta. Så att de får så otroligt mycket belöning. Subhanallah. Så fastan är en väg till paradiset. Nu tar vi nästa punkt.
Da, salatu wa salam ala Rasulillah. Jag pratade om den tidigare punkten om hur viktigt det är att man ska vara givmild och att man ska dela med sig av det man har och vara generös. Det jag pratar om då är att vara generös med de egendomar man har och pengar som man har. Men det finns en annan sak man ska vara ännu mer generös med och dela med sig utav. Och det är dela med sig utav det mest dyrbara man äger. Och det är ens religion. Och att man sprider den här religionen till andra personer genom att göra da'o. Och det är den viktigaste saken man ska vara generös med. För att en person, att man hjälper en person materiellt med någonting, det gynnar den personen i det här livet nu. Men att dela med sig utav någonting med islam eller någonting som islam har kommit med, det gynnar personen i det här livet och det gynnar personen i det kommande livet. Så att göra da'wa och sprida gott. Vi pratar inte om att man ska gå ut på gatan och stå och kalla icke-muslimer till islam. Om varenda sak man gör, att kalla någonting gott som islam har kommit med. Även om man bara säger det till en person som är inne i moskén och uppmanar att göra någonting gott. Den här omfattande förståelsen av da'wah. Så är man en riktigt framgångsrik och segerrik person. Och bland bevisen för det är att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Låt det vara bland er en nation, en grupp personer som kallar till det som är gott och påbjuder det goda och förbjuder det onda. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. När man studerar tafsir så studerar man någonting som heter balagha. Det är en del av det arabiska språket. Hur Allah Azza wa Jalla, hur vackra uttryck det finns i Koranen. Och här så säger Allah Azza wa Jalla: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ungefär som man säger, och det är de som är framgångsrika. De här som kallar till det som är gott och påbjuder det goda och förbjuder det onda. Det är de som är framgångsrika. Muflihun, med vad? Framgångsrika med vad? Det nämns inte i versen. Framgångsrika med allt. Framgångsrika i det här livet och framgångsrika i det nästa livet. Falah, de når allting som är gott och håller sig borta från det som är ont. Vare sig i det här livet eller det andra livet. Så att göra da'wa och sprida khair, det leder en person till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Men da'a ila al-huda kana lahu min al-ajr mithl ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. En hadith i Sahih Muslim sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att den som kallar till vägledning så kommer han få samma belöning som de som gör den här goda handlingen utan att den som gjorde handlingen blir av med någon belöning. Men kolla vad profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Men da'a ila al-huda, man kallar till det som är gott. Vilket är baserat på att man vet om vad som är gott. Det är inte så som vissa personer tror, att vem som helst kan bara kalla på vilket sätt som helst. Vare sig det är gott man kallar eller det är dåligt man kallar. I enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sunna, emot profeten sallallahu alaihi wa sunna. Man gör bid'a, man gör sunna, man känner inte till de här sakerna. Inte så. Utan man da'a ila al-huda, det vill säga man kallar till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Man har kunskap om det, då ska man sprida det vidare. Även om det är en enkel sak. Och när man gör det, den personen som handlar i enlighet med den saken därefter, kommer man få belöning för att han gör det varje gång han gör det. Tänk er själv. Ni säger till en person, ni träffar en person i moskén. Ni hör, han kanske är ny i moskén. Ny kommer dit, säger vi. Han kommer till moskén och det är, han hör, man nämner, han säger, och jag hörde att profeten Muhammed sa. Så vänta. Säg sallallahu alaihi wa sallam. Vad är det? Säg sallallahu alaihi wa sallam. Okej, vad händer då? Om du gör det, så har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt att den som säger det en gång så kommer Allah azza wa jalla att göra det här 10 gånger för den här personen. Man sallar alaihi wahidatan sallallahu alaihi wa ashra. Så han säger vad skönt, där ska jag börja med. Hela hans liv så säger han sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Varifrån lärde han sig det? Den här personen. Den här personen, han glömmer det totalt. Han glömmer bort att han har pratat med den här personen. Han dör. Han kommer på domedagen. Han ser helt plötsligt att han fått mycket mer belöning än vad han trodde. Vad gick det tillbaka till? Han lärde personen att säga sallallahu alaihi wa sallam. Tänk då att lära en person att be. Som att du sa. Det här är den första saken man frågar som på domedagen. Det viktigaste utav alla handlingar vi gör. Eller lära en person att ge välgörenhet. Varje gång han ger välgörenhet så får han belöning för det. Och tänk då att kalla en person till islam. Han får khalas, allting därefter. Man kallar en person till tawhid, till monoteism, som är grunden för alla andra handlingar. Fattar vilken belöning det finns. Men som sagt, för att man ska kunna kalla så ska man ha kunskap om det man kallar till. Vilket för oss tillbaka till punkten som Abdu pratade om, att vi ska skaffa oss kunskap. Och efter det att vi har skaffat oss kunskap så delar vi med oss utav den kunskapen som vi lär oss. Så det är verkligen någonting som vi bör hjälpa till med. Verkligen någonting som vi bör göra. Och även om man inte har så mycket kunskap, att bara skicka nu för tiden, det är så lätt. Man skickar vidare WhatsApp. Man behöver inte ens göra reklamen själv. Man får reklamen, man skickar vidare reklam till någon annan. Kom på en föreläsning. Hallas, en person kommer dit och får belöning för det han har lärt sig där. Du behöver inte sitta och förbereda en hel lektion, sitta och titta upp och sådana grejer. Du skickar iväg WhatsApp och hallas. Personen har fått det. Får belöning för det. Man ska inte vara snål. Det här är det viktigaste vi kan dela med oss till andra. Vår religion är själv. Så tänk på det, om Allah azza wa jalla gör oss alla till de här framgångsrika som delar med oss utav vår religion och kallar till den på ett gott sätt. Och sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Nej, vi tänkte ta den sista punkten som är en väg till paradiset. Och när vi säger sista punkten, det betyder inte att kallas, det finns bara 10 vägar till Jannah. Alhamdulillah, det finns otroligt många vägar till paradiset. Men idag nämner vi några vardagliga saker som vi gör som kanske uppmuntrar oss till att göra mer av dessa goda gärningar. Den sista som jag tänkte nämna idag är kanske också den lättaste. Det är att göra dhikr och dua. Att göra dhikr och dua leder också människan till paradiset. Det har berättats många hadither som talar om dygderna av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en av de lättaste av gärningar. Du rör bara på tungan. Du behöver inte ha wudu. Du behöver inte vara i moskén. Du behöver inte ha vänd mot qibla. Du behöver inte ha någon speciell status eller speciella sheikhkläder på dig. Utan alhamdulillah, du kan göra dhikr. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Du kan stå, du kan sitta, du kan ligga och göra dhikr. Alhamdulillah. Profeten alaihissalam gjorde dhikr i alla hans tillstånd. Lyssna på den här hadithen. Wallahi, det är en skatt. Om ni lämnar moskén idag och bara har lärt er den här hadithen, så kommer ni lämna moskén med en skatt. Okej? Det är en hadith som berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa khislatan au khillatan. Det finns två egenskaper. Om en muslim bevarar dessa två egenskaper så kommer Allah att ta honom in i paradiset. Två gärningar, två saker. Om du bevarar dessa, du är mån om dessa egenskaper, så kommer Allah att ta dig in i paradiset. Huma yasir wa man ya'mal bihima qalil. De är lätta, men det är få som agerar på dem. Återigen, två egenskaper. Om du bevarar dessa egenskaper kommer du gå till Jannah. Vad beskriver ni av egenskaperna? De är lätta. De är inte svåra, de är lätta. Men det är få personer som gör dem. Du säger subhanallah 10 gånger efter varje bön. Du säger alhamdulillah 10 gånger och Allahu Akbar 10 gånger. Efter varje obligatorisk bön du säger subhanallah 10 gånger, alhamdulillah 10 gånger, Allahu Akbar 10 gånger. Och så sa profeten alaihissalam فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِيَّ بِالْلِسَانِ. Det blir 150 hasanat med tungan. Men det blir 1500 i vågen. Hur blir det 150 med tungan? Du sa 15, eller du sa afan, det blir yani 150 hasanat och det blir på vågen 1500. Ja. Och sen så sa han och du gör takbir, du säger Allahu Akbar 34 gånger när du lägger dig på sängen. Du säger alhamdulillah 33 gånger och subhanallah 33 gånger. Det här blir 100 med tungan och 1000 på vågen. Och så sa sahabin, jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam räkna dem med sin hand och vissa hadither med sin högra hand. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, hur kan de vara så lätta men ändå så är det så få människor som agerar på dem? Ja, det är så lätt det du sa, men hur kommer det sig att det är så få människor som agerar på det som du sa? Då så sa profeten alaihi wasallam att shaitan kommer till en människa när han ska sova och när han ska göra den här dikken och han får honom att somna. Och han kommer till honom efter bönen och får honom att tänka på andra saker och han gör inte dikken och han går därifrån. Subhanallah. Den här hadithen sahih. Subhanallah. Kolla vilka lätta saker som leder bort till Jannah. Om du bevarar dessa saker, de här två egenskaperna. Att efter salat så gör du dikken. Och den vanliga dikr vi känner till, det är att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 och sen la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eller hur? Tayyib. Men det finns andra sätt att göra dikr på. Det här är ett sätt, mashallah. Det finns enorm belöning där. Men det här är också ett annat sätt. Alhamdulillah, vi har ett tanawwu' fil ibadah. Att vi har olika variationer när det kommer till ibadah. Så efter salat, det räcker med att du säger subhanallah 10 gånger, alhamdulillah 10 gånger och Allahu Akbar 10 gånger. Alhamdulillah, du har gjort någonting enormt. Men du gör det efter varje salat. Spelar ingen roll om du är på jobbet eller skolan, upptagen eller inte, du gör dem efter varje salat. Och alhamdulillah, det här är så lätt. Du har inte tid att sitta kvar efter bönen. Du kan gå och säga subhanallah 10 gånger, alhamdulillah 10 gånger, Allahu Akbar 10 gånger. Eller hur? Det är lätt. Det tar max en minut, mashallah. Och sen när du ska sova, då säger du Allahu Akbar 34, alhamdulillah 33 och subhanallah 33 gånger. Då får du också den här enorma belöningen. Och när profeten Muhammad a.s. räknade, så räknade han ja'qud, yani han gjorde så här med fingrarna. Yani han liksom, vad säger man, stängde fingrarna. Och vissa hadithen nämner att han gjorde det med högra handen. Och det här bevisar att det är sunna när man gör dikr att använda handen, högra handen. Det är inte sunna att använda tasbih, den här subha, den här räkna bön, grejen, radband. Utan det som är sunna är att räkna med handen. För handen kommer att vittna för dig på domedagen. Så subhanallah, du gör dikr innan du sover. Och den här dikr innan man sover har också nämnts i en annan hadith. Hadith Ali och Fatima, radiyallahu anhu. När hon skulle sova. Fatima klagade över att hon hade mycket jobb. Att hon arbetade mycket och hon ville ha en tjänare, en slav eller tjänstemänniska som skulle hjälpa henne och avlasta henne. Och då så sa profeten alaihissalam, jag ska ge dig någonting bättre. Jag ska ge dig någonting bättre. Och han kom till dem på kvällen och han sa, när ni sover så ska ni säga Allahu Akbar 34, subhanallah 33 och alhamdulillah 33 gånger. Så gick han därifrån. Och då säger Ibn Qayyim, det här bevisar. Hon ville ha en människa som skulle hjälpa henne och avlasta henne med arbetet. För det var tungt arbete. Och hon fick istället den här dikr som hon ska säga när hon sover. Då säger Ibn Qayyim, det här bevisar att den här dikr kommer att ersätta och ge henne styrkan hon behöver. Yani dikr ger dig styrkan. Qawwa, som han har. Så vill du bli pigg och stark i arbete, vakna pigg på morgonen, gör dikr innan du sover. Och låt inte shaitan komma och få dig att somna innan du hinner minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En sista mycket vacker hadith som också nämner just dygden av dhikr och dua och hur det är en väg till paradiset är en hadith som berättas av Abu Huraira som finns i Bukhari och i Muslim. Dessa nämner han att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att Allah subhanahu wa ta'ala har unika änglar. Allah azza wa jall har speciella änglar vars enda uppgift är att leta efter majalis dhikr. De letar efter folk som samlas för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Som denna samling. Walla gör oss från ahlu dhikr. Subhanallah. Änglar kommer hit bara för att leta efter den här samlingen. De är så nöjda över det som folket gör att de lägger sina vingar över varandra upp till himlen. Och sen så säger profeten alaihissalatu wassalam och sen går de upp till Allah för att rapportera att de har funnit en grupp som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah vet redan vad som händer. Och då så frågar Allah subhanahu wa ta'ala änglarna, vad är det folket gör för någonting? Och då så säger änglarna att de prisar dig. De säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Och då ber de. Och då säger Allah, vad är det de ber om för någonting? Och då så säger änglarna, de ber om ditt paradis. Och då så säger Allah, har de sett mitt paradis? Och änglarna säger nej. Och i vissa hadither, hur skulle de vara om de hade sett mitt paradis? Och då säger änglarna, wallahi, de skulle kämpa ännu mer för att komma till paradis. Och så säger änglarna, de söker ditt skydd. Och då säger Allah, söker skydd från vad? De söker skydd från din eld. Och då så säger Allah, har de sett min eld? Och änglarna säger nej. Ja, de har inte sett din eld. Hur skulle det vara om de hade sett min eld? De skulle försöka fly från den ännu mer. Och sen så säger änglarna att de ber dig om förlåtelse. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, qad ghafartu lahum. Jag har förlåtit dem. Och jag har gett dem det som de ber om. Och jag kommer att skydda dem från det som de söker skydd ifrån. Subhanallah. Så här finner vi dygden av att be Allah subhanahu wa ta'ala om paradiset. Och söka skydd från elden. Och att be Allah om förlåtelse. För man kanske är en av dessa som får denna enorma belöning. Och i en annan riwaya på samma hadith så säger Allah till änglarna, ni är mina vittnen att de alla är förlåtna. Och då säger änglarna, det finns en man från dem. Han kom inte dit på grund av dhikr. Han kom dit av någon annan mening. Han sitter med dem. Och då säger Allah, han är också förlåten. Yani, de är folket som du inte förlorar med att sitta med. Yani, folket av dhikr. Som pratar om Allah, som pratar om Koranen och Sunna. De här människorna finns det ingen förlust med att sitta med. Subhanallah. De blev förlåtna av Allah subhanahu wa ta'ala. Men de fick det som de bad om. De bad Allah om Jannah. Så väldigt viktigt är ikhwan att man ständigt ber Allah subhanahu wa ta'ala om paradiset. Att man inte förlitar sig på sig själv. Och säger, jag har gjort så här mycket goda gärningar. Jag garanterar Jannah. Ja, Allah, ja, Abdallah. Du ska vara rädd. Och du ska veta att ingen går in i Jannah förutom Allahs rahmah. Och därför, vad säger folket i paradiset? När de sitter och njuter. Laul ma kunna li nahtadi laula an hadana Allah. Vi skulle aldrig finna vägen hit. Vi skulle aldrig komma till Jannah om det inte vore för Allah. Så man ska alltid förlita sig på Allah. Och alltid be Allah subhanahu wa ta'ala om paradiset. I sin dua, Allahumma inni as'aluka Jannah. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هلا تيدا بي الله جنة وسكر خد في الأمة. فالله عز وجل كم دو إن شاء الله تؤدي للتفري. أتكم متل باراديس. وبيبي الله عز وجل أتي أصحاب جنة وكت خد أص في الألدن وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تعال.